16. Den nye efterföljaren, sidan 374. Blå audiensrummet hade fått sitt namn av det välvda taket där en blå himmel med vita moln var målad och av sina blå golvplankor. Det var det minsta av palatsets audiensrum, mindre än 10 steg i fyrkant. Bortre väggen täcktes av höga vallfönster som vette mot en borggård och fortfarande hade stormrutor som skydd mot dåligt väder. Och även i regnvädret gav de rummet bra ljus. Trots de båda stora eldstäderna med spiselkransar i skulpterad marmor, en takfris med lejon i relief och ett par stora gobelänger med vita lejonet på varsin sida om dörren, skulle en delegation av Camlins köpmän ha blivit förolämpade över att bli mottagna där. Och en delegation av bankirer skulle ha blivit rasande. Förmodligen var det därför husmor Harfor hade skickat legoknäktarna dit, även om de inte skulle uppfatta skymfen. Reenie var själv där för att övervaka de båda livreklädda tjänsteflickor som fyllde på männens vinbägare ur de höga silverkaraffer som stod på en bricka på en skänk med enkla sniderier. Hon hade dock den präglade lädermapp där hon förvarade sina rapporter tryckt mot barmen, som om hon förväntade sig att behöva hantera legosoldaterna snabbt. Halloween Norrie, vars återstående hår som alltid stack upp bakom öronen som ett par vita fjädrar, stod i ett hörn, också han med en lädermapp mot sin smala bringa. Deras rapporter var en av varje dags fasta punkter och hade på sista tiden sällan innehållit några muntra besked, snarare motsatsen. Ett par gardeskvinnor hade gått in före Elaine och kontrollerat rummet. Så alla var förvarnade och stod upp när hon kom in med ytterligare ett par gardister bakom sig. Dini Colford, som förde befälet över de gardeskvinnor som avlöste Vore och de andra, hade helt soniga ignorerat Elaines order att de skulle stanna utanför. Ignorerat henne. För all del utgjorde de väl en praktfull åsyn där de kom svassande bakom henne. Men hon kunde inte låta bli att skära tänder. Karin och Saritha, formellt iklädda sina fransprydda sjalar, gav henne varsin nick som hälsning. Men Mellar svepte av sig den plymförsedda hatten i en överdådig bugning med ena handen över det spetskantade gehänget som låg diagonalt över hans glänsande harnesk. De 6 guldkokarderna som var fastlödda vid detta harnesk, 3 på vardera axeln, irriterade henne. Men hittills hade hon låtit dem passera. Hans smala, vassa anlete bar ett leende som var alldeles för varmt för att vara passande. Men så slutade han heller aldrig att tro sig ha en chans att vinna hennes gunst, hur kylig hon än var mot honom. Bara för att hon inte hade förnekat skvallret om att det var han som var far till hennes ofödda barn. Hennes skäl till att inte försöka utplåna detta motbjudande rykte hade förändrats. Hon behövde inte längre skydda sina barn, Rands barn, men hon lät saken bero. Om hon gav mannen tid skulle han så småningom tvinna ett rep för sin egen hals, och annars skulle hon tvinna det. Legoknäktarna, alla en god bit in i medelåldern, var bara ett ögonblick senare än Mellar. Men deras hälsningar var inte fullt så raffinerade. Edward Cordwin, en reslig andorman med fyrkantig haka, hade en stor rubin i vänstra örat. Medan den korte, slanke, Aldred Gomassian hade främre delen av gässan rakad. Och röda, gröna och blå ränder som löpte vågrätt över halva rockbröstet. Förmodligen betydligt fler än han egentligen hade rätt att bära i sitt hemland Carhain. Herfin Bakuun hade grått i håret och hade smyckat sig med en tjock guldring i vänsterörat och en juvelbesatt ring på varje finger. Domanien var mycket kraftig, men hans sätt att röra sig vittnade om stadiga muskler under allt fettet. Har ni inga plikter, kapten Mellor, sa Elaine svalt och satte sig på en av rummets få stolar. Det fanns bara fem, med enkla bladornament snidade på armstöden och de höga ryggstöden, men utan minsta antydan till förgyllning. De stod i en gles rad framför fönstret, så den som satte sig på dem fick ljuset i ryggen. En solig dag fick de som beviljats audiens kisa mot det skarpa solskenet. Den fördelen hade hon dessvärre inte idag. De båda gardeskvinnorna posterade sig på ömse sidor bakom henne, bägge med ena handen på svärdshjältet, och betraktade legokaptenerna med bistra miner, som fick Bakuon att le och Gomarsien att gnida sig om hakan för att halvt dölja ett illmarigt leende. Kvinnorna visade inga tecken på att låta sig bekomma. De visste meningen med sina uniformer. Elaine visste att alla leenden snart skulle vara som bortblåsta om de behövde dra sina vapen. Min främsta plikt framför allt annat är att beskydda er, ers nåd. Mellor lossade på svärdet i skidan och sneglade på legoknäktarna som om han förväntade sig att de skulle attackera henne. Eller kanske honom. Gomarsien såg syrligt road ut och Bakuon skrattade högt. Alla tre männen bar tomma svärdsskidor. Cordwyn två stycken på ryggen. Ingen legosoldat blev insläppt i palatset med så mycket som en dolk. Jag vet att ni har andra plikter, kapten, sa hon med stadig röst, eftersom det var jag som tilldelade er dem. Nämligen att lära upp männen som jag hämtat från landsbygden. Ni tillbringar inte så mycket tid med dem som jag förväntar mig. Ni har ett kompani med män att lära upp, kapten. Ett kompani bestående av pojkar och gamla gubbar, vilket sannligen borde ta all hans tid i anspråk. Hennes livvakt tillbringade han inte mycket tid med, trots att han var deras befälhavare. Vilket egentligen bara var bra med tanke på hur förtjust han var i att nypa kvinnor i baken. Jag skulle föreslå att ni tar hand om dem. Nu. En ursinnig min svepte över Mellors smala ansikte. Han formligen skalv. Men han behärskade sig omedelbart. Utbrottet var över så fort att hon hade kunnat inbilla sig det. Men det visste hon att hon inte hade. Som ni befaller er snåd, sa han mjukt. Även hans leende hade en oljig mjukhet. Det är min ära att tjäna er väl. Med ännu en extravagant bugning gick han mot dörren med kromande steg. Det skulle mycket till för att påverka Doyleen Mellors maner någon längre stund. Bakuon gav till ett riktigt gapflabb. Karn är klädd i så mycket spets nu att man hela tiden tror att han ska erbjuda sig att lära oss dansa. Det lovar oss Sverige. Och se, nu dansar han också. Carhanian stämde in med ett otäckt gutturalt skratt. Mellors rygg stelnade till och han dröjde på stegen. Men sen skyndade han på dem, så mycket att han stött ihop med Bigitt i dörren. Han skyndade vidare utan att be om ursäkt och hon tittade mörkt efter honom. Genom bandet kändes vrede, snabbt undertryckt och en otålighet som hon inte höll tillbaka. Innan hon stängde dörren efter sig och gick och ställde sig vid Elaines stol med handen vilande mot ryggstödet. Hennes tjocka fläta var inte lika prydlig som vanligt efter att hon löst upp den för att torka håret. Men generalkaptens uniformen klädde henne. I sina högklackade stövlar var Bigitt längre än Gomarsien. Och när hon så ville kunde hennes utstrålning vara överväldigande myndig. Legosoldaterna hälsade henne med varsin liten bugning som kanske inte förmedlade vördnad, men väl respekt. Vad de än må ha haft för betänkligheter angående henne i början, så hade de flesta av dem försvunnit sedan de sett henne använda sin båge och utsätta sig för stridens fara. Ni talar som om ni känner kapten Mellor, kapten Bakuon. Elaine uttalade orden med aningen frågande tonfall, men utan eftertryck. Birgit försökte sända henne lika mycket tillförsikt genom bandet som hennes min utstrålade. Men oro och vaksamhet smög sig hela tiden in, tillsammans med den ständigt närvarande tröttheten. Elaine bet ihop för att kväva en gäspning. Birgit måste få lite vila. Jag har sett honom en eller två gånger tidigare, ers nåd, svarade Domanien avvaktande. På sin höjd 3 skulle jag säga. Ja, inte mer än så. Han la huvudet på sned och nästan sneglade på henne. Ni vet att han delade mitt yrke tidigare. Det har han inte försökt dölja, kapten, sa hon, som om hon var trött på ämnet. Om han hade råkat säga någonting intressant skulle hon kanske ha sett till att få fråga ut honom i en rum. Men nu var det inte värt risken att Meller skulle få veta att hon ställde frågor om honom. I så fall skulle han kanske ta till flykten innan Elaine kunde ta reda på det hon ville veta. Behöver vi verkligen ha Aesir här, ers nåd, frågade Bakun. De andra Aesirna tillade han med en blick på hennes ormring. Han höll upp sin bägare och en av tjänsteflickorna skyndade sig att fylla på den. Båda två var vackra unga kvinnor, vilket kanske inte var det bästa tänkbara valet. Men Rini hade inte mycket att välja mellan. De flesta tjänarinnorna i palatset var antingen unga eller uråldriga och inte längre lika raska som de en gång varit. Det enda de gjort hela tiden vi varit här är att försöka injaga vördnad för Vita Tornets makt i världen i oss. Jag respekterar Aesir lika mycket som någon annan. Nog gör jag det alltid. Men om ni ursäktar så blir det tröttsamt när de försöker hunsa en. Det lovar oss Sverige, ers nåd. En vis man hyser alltid vördnad för tornet, sa Saritha lugnt och rättade till den brunfransade sjalen. Kanske för att dra uppmärksamhet till den. Hennes mörka, fyrkantiga ansikte hade ännu inte fått det tidlösa utseendet. Och hon hade erkänt att hon längtade efter det. Endast en dåre låter bli att känna vördnad för tornet, sa Carini nästan i mun på Saritha. Den gröna systern var en stor växtkvinna, nästan lika bred över axlarna som de flesta män, och behövde inte använda några gester. Hennes kopparhyade ansikte förkunnade vad hon var för alla som kunde tyda tecknen. Lika klart och tydligt som ringen på hennes högra pekfinger. Vad jag hört, sa Gomarsien mörkt, är att Tarvalon står under belägring. Jag har till och med hört att själva tornet är i svarta Ayas våld. Han var modig som vågade nämna detta rykte i Aesirs närvaro. Men han gjorde likväl en nervös grimas när han sa det. Sen fortsatte han. Vem är det ni vill att vi ska hysa vördnad för? Tro inte på allt ni hör, kapten Gomarsien. Saritas röst var stillsam. En kvinna som konstaterade ett obestridligt faktum. Sanningen har fler nyanser än ni kanske tror. Och avstånd förvrider ofta sanningen till någonting helt annat än de verkliga omständigheterna. Lögner om systrar som är mörkvänner är emellertid farliga att upprepa. Vad som är bäst för er att tro, tillade Carini med lika stort lugn, är att Vita Tornet är Vita Tornet, nu och alltid. Och ni står inför 3 Aesir. Ni borde vara försiktig med era ord, kapten. Gomarsien drog baksidan av handen över munnen. Men trotset fanns kvar i hans mörka ögon. Ett jagat trots. Jag säger bara vad man kan höra var som helst, muttrade han. Har vi kommit hit för att prata om Vita Tornet, sa Cordwin med bister uppsyn. Han tömde sin vinbägare innan han fortsatte, som om ämnet gjorde honom illa till mods. Hur mycket hade han redan druckit? Han verkade en aning ostadig på fötterna och hans röst var lite sluddrig. Tornet är hundratals rastmil härifrån och vad som händer där angår inte oss. Sant, min vän, sa Bakuon. Sant. Vårt hantverk är svärd. Svärd och blod. Vilket är snåd för oss till det simpla ämnet. Här gned han sina tjocka ringprydda fingrar mot varandra. Guld. Varje dag förlorar vi män, dag efter dag, utan något slut i sikte. Och i staden går det att hitta mycket få som kan ersätta dem. Jag har inte kunnat hitta några alls, muttrade Cordwin och blygade på den unga tjänsteflickan som fyllde hans bägare. Hon rodnade inför hans blick och skyndade sig att slutföra sin uppgift så mycket att hon spillde vin på golvet och fick en sträng blick från husmor Harford. De som kunde ha kommit på fråga tar värvning i drottninggardet allihop. Det var sant. Rekryterna verkade bli fler för var dag som gick. Drottninggardet skulle bli en respektingivande styrka. Så småningom. Dessvärre skulle det ta flera månader innan de flesta av dessa män kunde hantera ett svärd tillräckligt bra för att inte hugga sig själva i foten. Och ännu längre innan de kunde vara till någon nytta i en strid. Så sant som det är sagt, min vän, mumlade Bakuon. Så sant som det är sagt. Han log brett mot Elaine. Avsikten var kanske att verka vänlig, eller kanske resonlig. Men hon fick en känsla av någon som försökte sälja grisen i säcken till henne. Till och med när vi är klara här blir det svårt att hitta nya män i snåd. Män som passar till soldater hittar man inte under kolbladen på en åker, det ska jag säga er. Färre män betyder mindre betalt nästa gång någon lejer oss, så är det bara. Vi tycker att någon sorts gottgörelse är det enda rimliga. Vreden kokade upp i Elaine. De trodde att hon var i desperat behov av att ha dem kvar. Det var vad de trodde. Och det värsta var att de hade rätt. Dessa tre män representerade tillsammans mer än 1000 soldater. Även med alla drottninggardister som Gaiborn kommit med skulle det vara en fruktansvärd förlust. Särskilt om det fick andra legosoldater att tro att hon skulle lida nederlag. Legoknäktar tyckte inte om att vara på den förlorande sidan och skulle springa som råttor i en eldsvåda för att slippa det. Vreden kokade, men hon tyglade den, nätt och jämnt. Däremot förmådde hon inte hålla hånet borta från sin röst. Trodde ni att ni inte skulle förlora några män? Hade ni väntat er att kunna vakta Caimlin utan att behöva dra era svärd? Ni har skrivit under ett kontrakt på en viss summa guld varje dag, sköt Bridget in. Hur mycket sa hon inte, eftersom varje kompani hade förhandlat fram en egen överenskommelse. Det sista de ville just nu var att utså avund mellan legokompanierna. Redan nu utspelade sig hälften av de krogslagsmål som drottninggardet fick avbryta mellan legoknäktar från olika kompanier. En bestämd summa. För att uttrycka saken drastiskt tjänar ni mer ju fler män ni förlorar. Ah, generalkapten, sa den tjocke milt. Men då glömmer ni den dödsgäld som måste betalas ut till änkor och barn. Gomasien gav till ett halvkvävt ljud medan Cordwin stirrade klentroget på Bakuon. Och sedan försökte dölja det genom att tömma vinbägaren igen. Elaine skalv. Hennes händer var hårt knutna om stolens armstöd. Hon tänkte inte ge efter för vreden. Nej, det skulle hon inte göra. Jag tänker hålla fast vid vårt avtal, sa hon kallt. Nå, hon vrålade i varje fall inte rakt ut. Ni kommer att få den avtalade summan. Även den sedvanliga segergälden om jag vinner tronen. Men inte ett öre till. Om ni försöker backa ur kommer jag att utgå ifrån att ni tänker byta sida och gå över till Arrimilla. Och i så fall kommer jag att låta arrestera er och era kompanier och ställa er utanför portarna utan hästar eller vapen. Tjänsteflickan som än en gång fyllde på Cordwins bägare pep plötsligt till och dansade iväg från honom. Hon gned sig om höften och plötsligt bröt all den vrede som Elaine hållit tillbaka fram i en vitglödgad krevat. Och om någon av er någonsin dristar sig till att tafsa på någon av mina kvinnor igen, så kommer han och hans kompani att hamna utanför portarna utan svärd, hästar eller stövlar. Har jag uttryckt mig tillräckligt tydligt? Alldeles tillräckligt, ers nåd. Det fanns en tydlig kyla i Bakouens röst och hans breda läppar var spända. Alldeles tillräckligt. Och eftersom vår diskussion tydligen är över nu, tillåter ni kanske att vi drar oss tillbaka. Tänk noga efter, sa plötsligt Saritha. Kommer Vita tornet att välja att få se en ACD på lejontronen? Eller en när som Arimilla Marn? Räkna ACD-erna här i palatset, sa Carini. Räkna ACD-erna i Camelin. Det finns inga i Arimillas läger. Räkna och fundera på vem som har Vita tornets gunst. Räkna, sa Saritha, och kom ihåg att Vita tornets missnöje kan vara fatalt. Det var mycket svårt att tro att en av dem verkligen tillhörde svarta Aja, och ändå måste det vara så. Såvida det inte var Marylil förstås, men å andra sidan tyckte hon om Carini och Saritha också. Inte lika mycket som hon tyckte om Marylil, men likväl. Hur hon än vände och vred på saken var en kvinna som hon tyckte om mörkvän och hade redan gjort sig skyldig till brott som straffades med döden. När legokaptenerna hade gått efter några hastiga avskedsfraser och husmor Harfor hade skickat ut tjänsteflickorna med det som fanns kvar av vinet, lutade sig Elaine tillbaka på stolen och suckade. Det där skötte jag visst riktigt illa. Legosoldater behöver en fast hand på tyglarna, svarade Birgit. Men genom bandet kändes hennes tvivel. Tvivel och oro. Om jag får säga er nåd, sa Norrie med sin torra stämma, så kan jag inte begripa vad ni annars kunde ha gjort. Ett milt bemötande skulle ha uppmuntrat dem till att komma med fler krav. Han hade stått så stilla att Elaine nästan hade glömt att han var där. Nu stod han där och blinkade som en vadarfågel som undrade vart allt vatten tagit vägen. I motsats till husmor Harfors oklanderliga prydlighet var både hans vapenrock och fingrar fläckiga av bläck. Hon såg med kännbar motvilja på lädermappen som han höll i. Saritha och Carini, skulle ni kunna vara vänliga och lämna oss, sa hon. De tvekade en aning. Men det fanns ingenting annat för dem att göra än att böja på huvudena och glida ut ur rummet som svanar. Och ni båda också, sa hon över axeln till gardeskvinnorna. De rörde inte så mycket som en muskel. Ut, fräste Birgit och knyckte med huvudet så att flätan gungade. Nu! Och hon fick minsann fart på dem båda. De nästan sprang till dörren. Elaine blängde efter dem när dörren stängdes bakom dem. Bränner mig. Jag vill inte höra några dåliga nyheter. Inte idag. Jag vill inte veta hur mycket av maten som vi tar in från Ilien och Ter som är dålig redan när den kommer fram. Jag vill inte höra om fler mordbränder eller mjöl som är svart av skalbaggar. Eller kloaksystem som föder fram råttor snabbare än man hinner döda dem. Eller så mycket flugor att man kunde tro att hela Camelin är ett smutsigt stall. Jag vill förbanna mig höra några goda nyheter för omväxlings skull. Bränne henne, hon lät gnällig. Sanningen att säga kände hon sig gnällig. Åh, vad det grämde henne. Hon försökte vinna en tron och så betedde hon sig som en barnunge. Mäster Norrie och husmor Harfor utbytte en blick, vilket bara gjorde saken än värre. Han tummade på sin mapp med en dyster suck. Karn tyckte om att mala fram sina siffror även när de var dystra. Nu protesterade i varje fall de båda inte längre mot att avge sina rapporter inför varandra. I varje fall inte mycket. Var och en bevakade svartsjukt sina ansvarsområden och slog ner som en hök när den andra korsade någon inbillad gräns. Inte desto mindre lyckades de få det dagliga livet i palatset och staden att flyta på utan större meningsskiljaktigheter. Kan vi tala ostört, Ersnåd? Frågade Rini. Elaine tog ett djupt andetag, gick igenom några lugnande novisövningar som ni inte tycktes ha någon som helst verkan och försökte sedan omfamna urkällan. Till hennes förvåning kom Saidar till henne utan svårighet och fyllde henne med livets sötma och glädje och gjorde hennes humör mildare. Så var det alltid. Ibland gjorde vrede eller sorg, eller bara själva havandeskapet, att hon inte lyckades omfamna urkällan alls. Men när den väl fyllde henne, slutade hennes känslor att hoppa hit och dit. Flinkt vävde hon eld och luft i ett särskilt mönster tillsammans med en gnutta vatten. Men hon släppte inte urkällan när hon var klar. Känslan av att vara uppfylld av kraften var underbar. Men minst lika fantastiskt var det att veta att hon inte skulle bli gråtfärdig utan minsta anledning, eller i nästa stund börja gasta och gorma med lika lite skäl. Hon var trots allt inte så dum att hon tog in för mycket. Vi kan tala ostört, sa hon. Saidar vidrörde hennes skyddsformel och försvann igen. Någon hade försökt tjuvlyssna, och det var inte första gången. Med så många kvinnor som kunde bruka kraften samlade i palatset hade det varit undligt om inte någon hade försökt spionera. Men hon önskade att hon kunnat spåra upp vem som låg bakom försöken. Som det var nu vågade hon knappt säga någonting av vikt utan att ha en skyddsformel på plats. I så fall har jag lite goda nyheter, sa husmor Harford och vred på sin mapp utan att öppna den. Från John Skellit. Barberaren hade träget lämnat rapporter som i förväg godkänts av Rini till Arimilla och i gengäld talat om vad han kunnat få veta i lägren utanför staden. Han var lejd av Neen Arron, men eftersom Neen stödde Arimillas anspråk skulle hon säkert dela Skellits rapporter med Arimilla. Dessvärre hade han hittills inte fått veta mycket som var till någon nytta. Han säger att Arimilla och de andra överhuvudena som stöder henne tänker vara de första som rider in i Caimlyn. Tydligen skrävlar hon om det hela tiden. Elaine suckade. Arimilla och de andra höll sig samlade och flyttade mellan lägren utan synbart mönster. Och en längre tid hade man gjort stora ansträngningar för att försöka veta i förväg var de skulle befinna sig. Om man lyckats med det hade det varit en enkel sak att skicka ut soldater genom någon av portarna, gripa allihop på samma gång och hugga huvudet av motståndet. Så enkelt som nu en sådan aktion kunde vara i varje fall. Även under de bästa förutsättningar skulle män få sätta livet till, och några av överhuvudena skulle mycket väl kunna komma undan. Men bara det gick att gripa Arimilla själv skulle det gå att få slut på belägringen. Elenia och Nern hade offentligt avsagt sig sina anspråk, vilket var oåterkalleligt. De båda skulle kanske fortsätta stödja Arimilla om de förblev fria. De hade knutit sig till henne med hårda band. Men med Arimilla i sin hand behövde Elaine egentligen bara vinna stöd från ytterligare 4 av de större adelshusen. Som om nu det vore så enkelt. Hittills hade alla försök visat sig fåfänga. Men kanske skulle det komma goda nyheter i det ärendet idag. Men den nyhet husmor Harford just hade meddelat var oanvändbar. Om Arimilla och de andra red in i Caimlyn skulle det vara för att staden redan passerat nederlagets gräns. Och än värre, om Arimilla skröt om det måste hon tro att det skulle ske snart. Kvinnan var en dåre på många sätt, men det vore ett misstag att underskatta henne. Hon hade inte kommit så här långt i sina anspråk genom att vara en fullständig narr. Är detta er goda nyhet, sa Bridget. Hon såg också innebörden. En vink om när det skulle ske kunde kanske vara till hjälp. Reenie slog ut med händerna. Harry Miller gav en gång Skellit en guldkrona med egna händer i snåd. Han överlämnade den till mig som bevis på att han bättrat sig. Ett ögonblick blev hennes läppar tunna. Skellit hade undgått galgen, men betrodd skulle han aldrig bli igen. Det är enda gången han varit inom 10 stegs avstånd från henne. Han måste gå efter vad han kan snappa upp genom att skvallra med andra män. Hon tvekade. Han är mycket rädd i snåd. Männen i lägret är förvissade om att de kommer att inta staden inom några dagar. Tillräckligt rädd för att vända kappan efter vinden en tredje gång, frågade Elaine tyst. Vad den andra saken beträffade fanns det ingenting att säga. Nej, Ishnod, om Nen eller Arimilla får reda på vad han har gjort är han en död man, och det vet han. Men han är rädd att de ska få veta det om staden faller. Jag tror att han kanske smiter snart. Elaine nickade bistert. Legoknäktar var inte de enda råttor som flydde för en brand. Har ni några goda nyheter, mäster Norrie? Högste bokhållaren hade stått tyst och fingrat på mappen i präglat läder medan han försökte låtsas som om han inte lyssnade på vad Reenie sa. Jag tror att jag kan överträffa husmor Harford i snåd. Det kanske till och med fanns en antydan till triumf i hans leende. På sista tiden hade han sällan haft bättre nyheter än hon. Jag har en man som jag tror framgångsrikt kan förfölja Mellor. Tillåter ni att jag låter hämta honom? Det var sannoligen en god nyhet. 5 män hade dött när de försökt följa efter Doyleen Mellor då denne gav sig ut i staden nattetid. Och detta sammanträffande verkade föga övertygande. Första gången hade det sett ut som om mannen fallit offer för en rånare och Elaine hade inte tänkt närmare på saken. Utöver att hon sett till att mannens änka tilldelats pension. Drottninggardet lyckades hålla brottsligheten under viss kontroll, i varje fall om man bortsåg från mordbränderna. Men rånare svepte in sig i mörkret som i en skyddande mantel. De andra 4 hade verkat drabbas av samma öde, dödade med ett enda knivhugg och berövade sina börsar. Men hur farligt det än var på gatorna om natten så var det föga troligt att de dött på samma sätt av en slump. Efter en nick från Elaine hastade den skintorre gamlingen bort till dörrarna, öppnade den ena och stack ut huvudet. Hon hörde inte vad han sa. Skyddsformen verkade åt båda hållen. Men efter ett par minuter kom en storväxt drottninggardist in och vallade framför sig en man med fot- och handbojor. Mannen verkade på alla sätt vanlig. Han var varken tjock eller smal, varken lång eller kort. Hans hår var brunt, i en nyans som hon inte direkt kunde sätta namn på, liksom ögonen. Ansiktet var så alldagligt att hon betvivlade att hon skulle kunna beskriva honom. Han hade inga som helst särskilda kännetecken. Kläderna väckte lika lite uppmärksamhet. En enkel brun rock och snäva byxor i varken särskilt fint eller dåligt ylle. Något skrynkliga och en aning smutsiga. Ett bälte med sparsamt präglat mönster och ett oansenligt metallspänne som kanske hade 10 000 tvillingar bara i Camlin. Kort och gott en man som var oerhört lätt att glömma. Bridget visade gardesmannen med en gest var han skulle lämna mannen, en god bit från stolarna, och så åt honom att vänta utanför. En pålitlig man, sa Norrie medan han följde drottninggardisten med blicken. Afrim Hansard. Han tjänade er mor troget och vet att hålla tand för tunga. I bojor, sa Elaine. Det här är Samuel Harkers nåd, sa Norrie och såg på mannen med samma nyfikenhet som han kunnat uppvisa inför något främmande och sällsynt djur. En synnerligen framgångsrik ficktjuv. Gardet fick tag på honom bara för att en annan buse satte katten på honom, som det heter på gatan, i hopp om att lindra sitt eget straff för sitt tredje väpnade rån. Det var något en tjuv skulle vara ivrig att göra. Inte nog med att pryglingen var värre tredje gången. Dessutom var tjuvmärket som brändes in på pannan svårare att dölja än det han fått på tummen vid andra resan. En man som har lyckats undgå att ertappas så länge som Mr. Hawk borde kunna utföra den uppgift jag har i åtanke åt honom.
Jag är oskyldig, ers nåd. Det lovar jag.
Hawk satte knogarna mot pannan så att bojorna skramlade och tog på sig ett inställsamt leende. Han talade mycket snabbt.
Allt sammans är bara lögner och tillfälligheter, det är det. Jag är en hedlig karl och trogen min drottning, det är jag. Under upploppen bar jag er mors färger i snåd. Inte för att jag deltog i upploppen förstås. Jag är bokhållare när jag kan få arbete, vilket jag inte råkar ha just nu. Men jag gick med hennes färger i mössan där alla kunde se dem. Det gjorde jag alltid.
Bridgets tvivel kändes starkt genom bandet. I Mr. Hawks rum hittades flera kistor fulla av börsar med prydligt avskurna snoddar, fortsatte högste bokhållaren. Tusentals i snodd, bokstavligen tusentals. Jag misstänker att han ångrar att han behöll dessa troféer. De flesta ficktjuvar har vett nog att göra sig av med en börs så fort som möjligt.
Jag plockar upp dem när jag hittar dem, förstår ers nåd.
Hawk bredde ut händerna så långt bojorna tillät och drog upp axlarna. Sinnebilden av kränkt oskuld.
Det var kanske dumt, men jag kunde inte se någonting ont i det. Bara ett harmlöst tidsfördriv, ers nåd.
Husmor Hafor fnös ljudligt med en ohöljt ogillande min. Hawk lyckades se ännu mer sårad ut.
I hans rum hittades även mynt till ett sammanlagt värde av över 120 guldkronor, gömda under golvplankorna, i lönnfack i väggarna, bland taksparrarna, överallt. Hans förklaring till det, sa Norrie med höjd röst eftersom Hawk öppnat munnen igen, är att han misstror banker. Han påstår att pengarna är ett arv efter en åldrig moster i Fyrkunga. Själv betvivlar jag emellertid starkt att fredsdomaren i Fyrkunga har fört in något sånt arv i sina rullor. Domaren som har hand om fallet säger att Mr. Hawk tydligen blev överraskad när han fick veta att man alltid registrerar arv. Faktum var att Hawks leende bleknade en aning vid denna påminnelse. Han säger vidare att han var anställd hos Wilbin Sams, en handelsman, tills denne dog för 4 månader sedan. Men Sams dotter har tagit över verksamheten och varken hon eller någon av de andra bokhållarna minns någon Samuel Hawk.
De hatar mig, ers nåd. Det gör de, sa Hawk buttert. Han grep hårt om kedjan mellan händerna. Jag höll på att samla ihop bevis på att de stal från den gode mäster Sams. Och hans egen dotter var med om det. Men han dog innan jag hann överlämna dem till honom. Och sen slängde de ut mig på gatan utan vare sig rekommendationsbrev eller pengar.
De brände mina bevis, gav mig en omgång och kastade ut mig.
Elaine knackade sig tankfullt på hakan med fingerspetsen. Bokhållare, säger ni. De flesta bokhållare har mer vårdat tal än ni, mäster Hawk. Men jag ska ge er en möjlighet att bevisa att det ni säger är sant. Skulle ni vilja vara vänlig och skicka efter ett skrivbräde, mäster Norrie? Norrie log med sina tunna läppar. Hur bar han sig åt för att få till och med ett leende att bli torrt? Det behövs inte, ers nåd. Domaren i fallet fick samma idé. För första gången någonsin i hennes närvaro tog han fram ett papper ur mappen som han hållit tryckt mot bröstet. Hon trodde nästan att det skulle ackompanjeras av trumpetstötar. Hawks leende försvann fullständigt när han följde detta papper med blicken från Norris hand till hennes. Det räckte med en hastig blick. Några ojämna rader täckte mindre än halva arket och bokstäverna var stelt och klumpigt skrivna. Inte mer än halvdussinet ord gick överhuvudtaget att läsa, och även dessa bara med möda. Knappast en bokhållares handstil, mumlade hon. Hon lämnade tillbaka pappret till Norrie och försökte se sträng ut. Hon hade sett sin mor utdela domar. Morgasa hade kunnat se fullständigt obeveklig ut. Mäster Hawk, jag är rädd att ni får sitta i en fängelsecell tills vi har kunnat förhöra oss hos fredsdomaren i Fyrkunga. Och strax därefter kommer ni att bli hängd. Hawks läppar förvreds i en skrämd grimas och han förde händerna till halsen som om han redan kände snaran. Såvida ni inte åtar er att följa efter en man åt mig, det vill säga. En farlig man som inte tycker om att bli förföljd. Om ni kan tala om för mig vart han går om nätterna, slipper ni galgen och blir förvisad till Berlon istället. Där jag i så fall skulle rekommendera er att hitta ett nytt yrke. Guvernören kommer att få alla upplysningar om er. Plötsligt var Hawks leende tillbaka. Men naturligtvis, er snåd. Jag är oskyldig, men jag kan förstå att det är ett och annat som talar mot mig. Det kan jag allt. Jag ska följa efter vem ni än vill. Jag var er mor trogen, det var jag. Och jag är er trogen också. Lojal, det är vad jag är, er snåd. Lojal, om jag så måste lida för det. Bridget fnös föraktfullt. Se till att Mr. Hawk får se Meller utan att själv bli sedd, Bridget. Visserligen var Hawk ingen man la på minnet, men det fanns ingen mening med att ta onödiga risker. Släpp honom sedan. Hawk såg ut som om han tänkte börja dansa i sina järnbojor. Men först, ser ni den här, Mr. Hawk? Hon höll upp högerhanden så att han inte kunde undgå att se ormringen. Ni har kanske hört att jag är ACD. Hon hade redan kraften i sig och det var en enkel sak att väva ande. Det är sant. Den väv som hon la på Hawks bältesspänne, stövlar, rock och byxor liknade lite grann den som användes för att skapa väktarbandet, men var inte alls lika invecklad. Från kläderna skulle den tona bort inom några veckor, eller i bästa fall månader. Men metall kunde hålla kvar en finnarformel hur länge som helst. Jag har lagt en väv över er, Mäster Hawk. Nu går det att hitta er var ni än är. I själva verket var det bara hon som kunde hitta honom. En finnarformel var avstämd efter den som vävde den. Men det behövde hon inte berätta för honom. Bara för att verkligen försäkra oss om att ni är lojal. Hawks leende tycktes ha frusit fast på hans ansikte. Svettpärlor trängde fram på hans panna. När Bridget gick till dörren kallade in Hansard och instruerade honom att föra Hawk därifrån och hålla honom borta från nyfikna ögon. Vacklade Hawk till och skulle ha dråsat omkull om inte den storväxte gardesmannen hade hållit honom upprätt på vägen ut. Jag undrar om jag just har gett Meller hans sjätte offer, muttrade Elaine. Han verkar knappast förmögen att följa sin egen skugga utan att snubbla över sina fötter. Det var inte så mycket Hawks död hon sörjde. Mannen skulle utan tvivel ha slutat i galgen. Jag vill åt den som placerade den fördömde karn i mitt palats. Jag vill åt dem så att jag nästan går i bitar. Palatset kryllade av spioner. Rini hade upptäckt ett dussintal, förutom Skellit. Och även om hon ansåg att det var alla, så var det många. Men oavsett om eller var där för att spionera, eller för att underlätta ett bortförande av henne, så var han värre än resten. Han hade arrangerat att män blivit dödade, eller dödat dem själv för att uppnå sin position. Visserligen hade dessa män i sin tur trott att de skulle döda henne, men det spelade ingen roll. Mord var mord. Lita på mig, er snåd, sa Norrie och la fingret längs sin långa näsa. Ficktjuvar är är förstulna av naturen, men likväl brukar de inte klara sig länge. Förr eller senare stjäl de en börs från någon som springer snabbare än dem. Någon som inte väntar på gardet. Han gjorde en snabb huggande gest. Huck har klarat sig i minst 20 år. Ett antal av börsarna i hans samling var broderade med tacksägelseböner för att ale-kriget tagit slut. Jag vill minnas att de blev omoderna mycket snabbt. Birgit satte sig på armstödet till stolen intill och la armarna i kors över bröstet. Jag skulle kunna arrestera Mäler, sa hon lågmält, och tortera honom. I så fall behöver du inte Huck. Ett dåligt skämt i snåd, om ni tillåter att jag säger det, sa husmor Harford stelt, samtidigt som mäster Norris sa, det skulle vara olagligt i snåd. Birgit flög upp på fötter och hennes ursinne flödade genom bandet. Blod och förbannad aska. Jag vet att karn är lika rutten som fisk från i fjol. Nej, Elaine suckade och kämpade för att inte också bli ursinnig. Vi har våra misstankar, men inga bevis. De fem män som förföljde honom kan ha fallit offer för rånare. Lagen är entydig om när man kan utsätta folk för tortyr. Och misstankar räcker inte. Det krävs klara bevis. Min mor sa ofta, drottningen måste följa de lagar hon stiftar, annars finns det ingen lag. Jag tänker inte börja genom att bryta mot lagen. Genom lagen kändes någonting envist. Hon spände blicken i Birgit. Inte du heller. Är det uppfattat? Birgit Trehalion. Inte du heller. Till hennes förvåning varade envisheten bara i några sekunder till. Sen bleknade den bort och ersattes av harm. Det var bara ett förslag, muttrade Birgit tyst. Elaine undrade just hur hon hade burit sig åt för att åstadkomma detta och hur hon skulle kunna göra det igen. Ibland verkade Birgit inte riktigt klar över vem av dem det var som bestämde. När Jenny Colford slank in i rummet och harklade sig för att påkalla deras uppmärksamhet. En lång mässingsbeslagen påk som inte riktigt passade till den storvuxna kvinnans utstyrsel vägde upp svärdet som hängde vid hennes sida. Jenny började bli bättre på att hantera svärdet men föredrog fortfarande knölpåken som hon hade använt på den tiden då hon upprätthållit ordningen på en krog för vagnskuskar. En tjänare kom och anmälde att hennes Nord Dailin är tillbaka i snåd och står till er tjänst så snart hon har tvättat sig efter resan. Sänd du till hennes Nord Dailin att hon ska komma till mig i kartrummet. Elaine kände en våg av hopp. Nu skulle hon kanske äntligen få höra lite goda nyheter.